Lova Herren min själ. Hela mitt jag vill prisa hans heliga namn. Lova Herren min själ. Minns allt det goda han gör. Han förlåter mina synder. Han botar mina sjukdomar. Han räddar mig från graven. Han kröner mig med nåd och barmhärtighet. Han fyller mitt liv med allt gott. Och jag blir ung igen som en örn. Herren handlar rättfärdigt och ger de förtryckta deras rätt. Mose fick lära känna av hans gärningar, Israels folk hans verk. Barmhärtig och nådig är Herren, sen till vrede och rik på kärlek. Han går inte ständigt till rätta med oss. Hans vrede varar inte för evigt. Han handlar inte mot oss som vi förtjänar. Han ger oss inte våra synders lön. Ty så hög som himlen välver sig över jorden, så väldig är hans nåd över dem som fruktar honom. Så långt som öster är från väster, så långt från oss förvisar han vår synd. Som en far visar ömhet för sina barn, så visar Herren ömhet mot dem som fruktar honom. Ty han vet hur vi är skapade. Han vet att vi är mull. Människans dagar, det är som gräset. Hon spirar som blomman på ängen och på marken. Så sveper vinden förbi och den är borta. Platsen där den stod, den är tom. Men evigt varar nå Herrens nåd mot dem som fruktar honom. Hans trofasthet når till kommande släkten. När man håller hans förbund och minns vad han befallt och lyder. Herren har rest sin tron i himlen, alltid under hans välde. Lova Herren i hans änglar, starka hjältar, och gör som han har befallt. Lova Herren hela hans härskara, ni som tjänar honom, och gör hans vilja. Lova Herren alla hans verk, över allt i hans välde. Lova Herren min själ.
Anna Grönblom, tusen tack för texten. Om det har gått förbi någon överhuvudtaget, så talar vi om wow. De här söndagarna vi har haft en serie där vi talar om hur underbart stor Gud är. Det är det som kyrkan är till för, om du funderar vad den är till för. Därför har det varit en stor förmån både för Anders och mig att få predika. Därför att det finns inget bättre att predika om än att predika om att Gud är stor. Det finns inget bättre att predika om att sätta fokuset på att han är stor och att han klarar av det och att han vet vad han gör. En av fördelarna när man får tala om honom är att man inte behöver vara så upptagen av sig själv. Ni vet ju, vi är experter på att vara självupptagna. Jag, mig och mitt, och hur ska jag ha det, hur ska det gå för mig och så vidare. Och det är säkert bra att ha en viss självbevarelsedrift. Den är säkert också nedlagd av Gud på det sättet. Men det bästa som finns, det är att förstå att universum kretsar inte kring mig. Utan universum kretsar kring någonting mycket större och mycket starkare och mycket fastare. Så vi har talat om wow den här tiden som har legat bakom, och vi kommer att göra det fortsättningsvis. Men jag ska försöka sätta det här wowet i sitt sammanhang, så att du funderar, vad är det riktigt vi är ute efter, vad är det vi vill göra. Vi talade om det senaste gången jag predikade. Så talade vi om en liten bekännelseskrift som han skrev på 1500-talet. Som heter Westminster Lilla katechesen. Och där ställer man olika frågor. Man ställer olika frågor och så ger man svar. Och man börjar med den kanske den mest centrala frågan som vi nu har arbetat med som mänsklighet under den här senaste 4000 åren eller någonting sånt. Vad är människans främsta mål? Och så svarar man, människans främsta mål är att förhärliga Gud och njuta av honom för alltid. Det är människans främsta mål. Människans främsta mål är inte att vara självupptagen, men människans mål är att få njuta. Kan du tänka det? Ibland förknippar man kristendom med så här torrt, tråkigt, introvert, instängd. Det ska vara lite askes och helst ska man rista sig lite och slita sitt hår. Och så här, då är man nog riktigt andlig och grått i färgen. Va? Men Gud skapar ju oss för att njuta. Gud skapar oss för att njuta. Men Gud skapar oss för att njuta av någonting som håller att njutas över i längden. Och det enda som håller att njutas av, inte ens om det är rätt grammatik där nu, njutas av i längden, så det är Gud själv. Att få njuta av honom genom att få, jag tror att när vi njuter av honom så uppfyller vi den första delen. Vi förhärligar Gud när vi njuter av honom. Eller hur? När vi njuter av honom, när vi på något sätt är fascinerade av honom, inte vad vi presterar. Vi tänker det här att vi ska, och nu ska vi förhärliga Gud. Hur ska det här gå till? Det är nog bäst jag lägger på mig slips och kavaj eller någonting sånt och säger att jag har alla koppar i skåpet. Nej, vi förhärligar Gud när vi bara säger att han är Gud och vi är inte. När vi bara njuter av honom. Och det är det här vi ska försöka göra under det här läsåret som ligger framför här. Vi får se hur länge det tar. Men vi vill skapa en trosgrund, eller om du så vill, en teologi som håller i längden. Eller hur? Visst är det paha, det är finska då, det betyder dåligt. Visst är det dåligt när man har byggt en grund och man märker att det här håller inte. Eller hur? Man har som baserat sitt bygge på någonting som märker, oj det här får ju ner. Ni har ju, då de byggde bostadsmässan här i Vasa så var det ju väldigt rabalder. För de byggde där, jag hoppas ingen var mer planerad nu, där ingen sund människa överhuvudtaget skulle tänka sig att bygga i sumpmarken där i Stadsfjärden. Så där fick man för sig att man skulle bygga och så började man bygga och så började det bara sjunka. Och man pålar och man pålar och man pålar och till sist, nu ser det ju ut att hållas på plats. Men man la grunden på ett ställe där det inte fungerar. Eller hur? Och vad vi skulle göra och vad jag skulle göra med mitt eget liv, det är att bygga på någonting som håller, som inte jag måste ompröva och konstatera att det här funkar inte efter några år. Eller hur? En sån teologi, en sån ideologi skulle vi vilja bygga. Och speciellt nu i den tid där vi lever i, där det både verkligen flyger och far. Eller hur? Både på världens arena och också den kristna arenan. Att nu vet man snart inte vad som är fram och bak på en häst överhuvudtaget. Utan man verkar vara väldigt förvirrad. I en sån tid skulle vi bygga en teologi som håller. När vi ska bygga en sån teologi eller en sån trosgrund så konstaterar vi ganska snabbt att det räcker inte att bara bygga på känsloupplevelsen. Eller hur? Det räcker inte att bara, åh det känns så härligt, det här måste nog vara rätt. Eller det känns så underbart, det här måste nog vara rätt. Men utan vi måste bygga på någonting som är starkare än det. Och om vi läser i Apostlagärningarna, det andra kapitlet, så ser vi den första församlingen, vad som var viktigt för dem, vad de byggde på. Det står så här, Apostlagärningarna 2:42. De höll troget fast vid apostlarnas lära och gemenskapen. Det var med andra ord två saker. De gjorde det här vid brödsbrytelsen och bönerna. Det var med andra ord två saker som var viktigt för dem. Det var viktigt för dem vad de trodde på. Eller hur? Det var viktigt för dem att säga att det är det här vi tror på. Det är det här vi har uppfattat att det är det som vi bygger vårt liv på. Och sen det andra som var viktigt för dem, det var gemenskapen. Att få vara tillsammans med varandra. Och vi ska lite grann se på den här första delen, apostlarnas lära här idag. Är du med? Ja, för det kan hända att du måste sitta här en stund. Jag lovar att hålla mig under 2 timmar. Men jag har mycket som jag vill täcka. Mm. När man ska bygga en teologi som håller, så är det jätteviktigt att det måste börja med Gud. Eller hur? Bygger vi någonting, bygger vi vårt liv kring oss själva, kring någonting annat, så kommer vi att få omvärdera det efter en tid, för det håller inte. Därför står det i första Mosebok 1:1, så står det så här: i begynnelsen skapade Gud, eller som det står i New International Version, in the beginning God. I början Gud. Det var han som var i början, det var han som var initiativet. Och det här vill jag att du ska förstå. Du ska inte bara tänka att det var introduktion. I början skapar Gud. Det börjar med Gud och det fortsätter med honom. Eller hur? Det är inte så att man kan ha en sån här teologi att först skapar Gud allting fint och så vidare, också med frälsning och så vidare. Och sen kom vi in och sen får vi sköta oss själva. Utan det börjar med Gud och det fortsätter med honom. Ska det bli någon styrka i ditt kristna liv eller ditt liv som människa, så behöver du basera det på Gud hela vägen. Och inte bara i början när du lär känna honom, utan hela vägen behöver du basera dig på Gud. Så börjar hela Bibeln. Och sen så slutar hela Bibeln i Uppenbarelseboken 22 och 21. Så säger då Johannes, när han skriver: Herren Jesu nåd vare med er alla. Så Bibeln börjar att Gud skapar, och så slutar Bibeln och säger att Gud är med er. Det är helt okej. Eller hur? Det är ganska bra början och slut. Och i hela Bibeln så arbetar bibeltexten hela tiden med att försöka få dig och mig att förstå vem Gud är. Hurdan han är, det är kanske överkurs, det går inte att förstå det i sin helhet, därför att Gud är ganska stor. Men hela tiden skriver Bibeln det den skriver för att då jag ska förstå vem han är. Vi hör den här fantastiska salmen, men jag kan inte hålla mig, jag måste läsa en liten salm jag också. För att vi läste här förra gången jag predikade om de här saligprisningarna som Paulus hade. Men David, han är inte mycket sämre när han skriver om Guds storhet. Så här står det i psalm 139, du kan följa med på skärmen om du vill. Herre, du utransakar mig och känner mig. Om jag sitter eller står, så vet du det. Du förstår mina tankar fjärran ifrån. Om jag går eller ligger, utforskar du det. Med alla mina vägar är du förtrogen. Inte ett ord är på min tunga. Innan ett ord är på min tunga, vet du, Herre, allt om det. Du omsluter mig på alla mina sidor och håller mig i din hand. En sån kunskap är mig allt för underbar. Den är så hög att jag kan inte förstå den. Vart ska jag gå för din ande? Vart ska jag fly för ditt ansikte? Om jag får upp till himlen, då är du där. Det tror vi allihop, eller hur? Gud är himlen. Bedde jag åt mig i dödsriket, är du också där. Ordnarens vingar, gör jag mig en boning ytterst i havet, ska också där din hand leda mig och din högra hand fatta mig. Om jag än säger, mörker må falla över mig och ljuset blir natt omkring mig, så är inte mörkret mörkt för dig. Och natten ska lysa som dagen och mörkret vara som ljuset. Du har skapat mina njurar, du sammanvävde mig i moderlivet. Jag tackar dig för att jag är så underbart skapad. Jag underbara är dina verk, min själ vet det så väl. Benen i min kropp var inte osynliga för dig när jag formades i det fördolda, när jag bildades i jordens djup. Dina ögon såg mig när jag ännu var ett outvecklat foster. Alla mina dagar blev skrivna i din bok. De var bestämda innan någon av dem hade kommit. Hur outgrundliga för mig är inte för mig dina tankar, Gud. Hur stor är inte din mångfald? Ska jag räkna dem? Är de fler än sandkornen? Och tydligen räknar han länge, för han sen säger han, när jag vaknar så är jag ännu hos dig. Ja. Det här, när man läser det här, så måste man bara säga wow. Eller hur? Antingen wow, typ, Gud ser mig. Det beror lite på vilken gudsbild du har. Gud ser mig. Han säger, vart ska jag fly? Gör med mig bakom basförstärkaren eller baselementen där, så är du där. Om du har en liten jobbig gudsbild, så är det där kris, eller hur? Jag kan inte fly från det. Gud bara ser mig och bara så här, vill plåga mig. Men om du har en korrekt gudsbild, om du förstår vem Gud är. Så det mest underbara som finns i hela universum, det är att Gud ser dig. Han känner dig. Sluta spela teater. Han känner dig. Eller hur? Sluta låts vara någon som du inte, eller låts vara någon mera from än du. Gud ser dig. Jag menar, överallt, det är ju maskerad varje dag. Eller hur? Det är maskerad du ska på jobbet, och det är maskerad du ska någon annanstans, och till och med maskerad när du ska vara i kyrkan. Och det är ju katastrof. Men släng dina masker. Gud har redan sett dig. Och om han som har all makt i himlen på jorden säger att du duger, då spelar det inte så stor roll vad andra säger. Eller hur? Därför att han har redan sagt sitt ord. Det här är jättebra. Jag har en rekommendation åt dig. Morgonmålsrekommendation. Ta en psalm. När du stiger upp på morgonen. Läs en psalm på morgonen. Det är en jättebra start på din dag. Den är helt underbar. Nu kan du tänka så här då. Okej, nu har vi talat om wow. Och det är alltid så underbart. Det är nästan som i Sverige, så härligt. Och det är så, allting är så underbart. Kommer det att fortsätta så här? Naturligtvis inte. Eller hur? I psalmerna och i Bibeln i övrigt så finns det alltid det här. Det är så underbart, men. Men. Det är som på något sätt att det är någonting som stör den här bilden. Av det här underbara som Gud är. Det här fantastiska som han har skapat. Någonting är det som är på något sätt som en sten i skon. Har du haft en sten i skon någon gång? Var det bekvämt? Det är katastrof. Alltså att ha en sten i skon, var ute på en fjällvandring till exempel. Det är fantastiska vyer och det är underbart. Och det är bäckar som pålar och det är rådjur som bräkar. Ni vet allt det där underbara. Allt är som fantastiskt. Men så har du en sten i skon. Och du kan inte njuta av det här underbara överhuvudtaget, därför att den här stenen i skon, den gnagar hela tiden och den förstör allting. När man läser Bibeln så hittar man hela tiden den här stenen i skon. Och när vi har sett upp på Gud, när vi har som sagt wow, hur underbar Gud är, när vi har som, och han är ju det, eller hur? Han är det. Det är sant. När vi har sett upp på Gud och sagt wow. Och så tittar vi ner på oss själva. Det är inte så mycket wow längre. Det är nog snarare så här. Ouch. Det går från wow till ouch. Eller om man ska vara från Österbotten som är oj oj. Säger man där. Det går från att wow Gud. Alltså underbar. Hur stor det är. Hur fantastiskt det är. Och så tittar jag på mig själv. Och så säger oj. Nu tänker jag säga något fult. Men jag säger någonting annat. Oj nej. Va? Hur gick det så här? Va? Nu ska vi tala lite klarspråk här idag. Nu talar jag inte om människor som man kan säga i kristna sammanhang som är ute i världen eller människor som är långt borta från Gud. Nu talar jag, ska vi göra så här? Nu talar jag inte om dig. Nu talar jag om mig. Är det okej? Okay? Va? När jag tittar på Gud så tänker jag, wow. Vilken Gud. Och ju mer jag lär känna honom, ju mer fantastisk blir han. Ju mer jag förstår av honom, ju mer underbar är han. Men ju mer jag tittar på mig själv, ju mer förtvivlad är jag. Ju mer desperat är jag. För att det är inte någon wow överhuvudtaget i sig, utan det är väldigt mycket ouch. Det är väldigt mycket. Om det är härligt med Gud så är det besvärligt med mig. Och det här är jätte, och det här hittar du i hela Bibeln. När du ser på dig själv, förlåt, när jag ser på mig själv och de brister som jag har, då blir det inte så mycket wow. Jag möter så många människor, när jag tittar på människor runt omkring mig, så finns det så jättemycket passion. Det finns så jättemycket vilja. Det finns, jag tror inte jag träffar nästan en enda människa som vill att det ska vara bedrövligt. Utan alla människor jag träffar, de flesta människor jag träffar, jag har aldrig nästan träffat en ond människa. Kanske säger jag, du har träffat en ond människa, men nu talar jag om jag och inte om dig. Utan nästan alla människor jag träffar, det är människor som man längtar efter att det ska gå bra, man arbetar och man kämpar och så vidare. Men det är väldigt mycket ouch ändå. Varför är det så här? Varför är det hela tiden på det här sättet? Man har goda intentioner, men det räcker inte. Och nu talar jag inte om att vi inte kan göra goda saker. Eller hur? Människan kan göra jättemycket gott. Men när vi jämför oss med wow där uppe. Då är det, alltså, våran bästa gärning, alltså på en god, nu talar vi om en god dag. Ni vet det finns ju dem. Våran bästa gärning en god dag. Det är bara som en smutsigt klädesplagg inför honom. Jämfört med honom. Så det blir väldigt mycket ouch om jag ska vara ärlig. På samma sätt är det den psalm 139 som vi läste. Jag slutade den på ett väldigt strategiskt ställe. Om du följer med i din bibel, märkte att psalmen var inte slut där jag slutade. Eller hur? Ja, jag slutade när jag räknar alla dina, de här väldiga gärningarna. Så var jag ändå hos dig då jag vaknade. Men problemet är att psalmen har fem verser till. Den här underbara psalmen, oj den har kommit fram där. Den här underbara versen, den psalmen, den börjar så här. Gud, om du ändå inte vill döda de ogudaktiga. Låt de blodtörstiga vika ifrån mig. De som talar om dig med svek i sinnet. De som har fört dina städer i fördärv. Skulle jag inte hata de som hatar dig, Herre? Skulle jag inte känna leda vid de som står dig emot? Jag hatar dem med starkaste hat. Mina fiender har de blivit... Va? Varifrån kom det där? Va? Jag menar, David han bara spelar harpa och sjöng och jublar och säger inför Gud. Och så mitt i allt, den här texten. Vad händer här? Och då tänker jag, det finns nog så mycket ont i världen. Va? Det finns nog så mycket ondska. Oj vad det finns mycket onda människor. Och Saddam, ja, han är död. Men i alla fall, det finns så många människor som är så hemska. Nu talar vi inte om det. Utan vi talar om dig och mig. Hallå? Vi talar om dig och mig. Och då kan det bli nämligen så, det som i gamla testamentet, i gamla förbundet så var, eller testamentet så var de ute och krigade lite hit och dit. Men om du tittar i det nya förbundet så har det som varit på utsidan där. Oops, det har flyttat in. Ja. Så att nu blir det, oj Gud, om du inte vill döda det ogudaktiga i mig. Va? Låt det blodtörstiga i mig. För vi går, men så det onde jag inte. Nej, men jag talar ju om dig. Jag talar inte om dig, jag talar om mig. Kommer du ihåg? Va? Så märker du att det finns... Gud, du har gjort allt det här. Det här fantastiska wowet. Men varför händer det ingenting? Har du känt det något sånt någon gång? Jag har känt det och jag känner det ofta. Och problemet är ju mer jag lär känna Gud, ju mer känner jag det här. Det här är katastrof. Det är bara ouch hela vägen. Gud, och så säger han då i slutet, om du lägger på det bibelstället igen. I slutet där. Så säger han, Herre, utransaka mig och känn mitt hjärta. Pröva mig och känn mina tankar. Se till om jag är på en olycksväg och led mig på den eviga vägen. Så här, du behöver göra någonting åt det här. Därför att det här går inte. Och därför behöver vi förstå att när vi tittar på oss så är det ouch. Det är så. Nu säger jag inte att du inte ber någonting och inte läser Bibeln, att du gör goda saker och så vidare. Och att Gud har gjort någonting i ditt liv. Men fortfarande, som Paulus kallade, lämnad åt dig själv. Om du ska klara det här i egen styrka och egen kraft så blir det inget wow, utan det blir ett ouch. Det blir det, därför att du kommer, lyssna på vad jag säger, du kommer att misslyckas, du kommer att bli besviken. Du kommer att bli besviken på Gud, därför att du tror att du ska klara det själv. Du klarar det inte själv, det går inte. Kristen tro handlar inte om att bli stark i sig själv. Kristen tro handlar inte om att ha vita knogar och arbeta hårt och så här. Det handlar inte om det. Överhuvudtaget. Han är wow. Men du är ouch. Nu fick du dig också. Inte bara jag. Så är det. Och jag har nyheter för dig. Det kommer att förbli så. Vet du det? Du kommer att få kämpa med det här hela ditt liv. Därför att Paulus säger i Romarbrevet. Vi ska ta några Romarbrevets citat här. För att lägga grunden till det här. Oj vad tiden går. Oops. Romarbrevet 3:23 så står det så här. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Och så står det i Romarbrevet 5:12. Därför är det så, genom en enda människa kom synden in i världen och genom synden döden. Så kom döden över alla människor eftersom alla hade syndat. Och Paulus säger, vi hoppar över ett bibelställe här, så säger Paulus i Rombrevet 7:14. Han säger, vi vet att lagen är andlig, men själv är jag kötslig, såld till slav under synden. Han säger, lagen var nog bra, allt var nog bra, Gud hade förberett allting perfekt, men det fanns ett problem. Och det var jag. Eller hur? Allt var nog helt perfekt, allt var nog i sin ordning, men det fanns ett litet krux i protokollet. Och det var du. Du är Guds lilla krux. Om du funderar, jag är Guds bästa barn. Nej. Ibland kommer människor och säger, jag är nog inte Guds bästa barn. Nej, ibland tänker jag säga, jag vet, du är Guds bästa krux. Va? Det är inte så. Slappna av om du känner dig lite misslyckad. Slappna av om du inte känner dig att du riktigt räcker till och att du riktigt klarar av att hoppa 43, 45 i höjd. Slappna av. Det är inte farligt. Hallå? Du behöver inte vara orolig. Jag kan säga så här. Gud är inte orolig för att du är lite bristfällig. Hallå? Gud är inte orolig för att inte du riktigt når upp till de här andliga målen du har ställt. Han är inte orolig över det. Därför att precis som Anna läste, han vet, som det står i Bibeln 2000, jag tycker det är bra, han vet att vi är mull. Va? Mull. Vad är du? Jo, det är mull. Det är du. Va? Eller stoft, som det heter då, i 1917 årsättning. Eller jord, eller någonting annat sån här som maskarna kryper i. Det är du. Han vet det. Så slappna av. Om du sitter och spänner dig i din kristna tro, slappna av. Du behöver inte spänna dig, för det kommer inte att hjälpa. Det kommer inte att hjälpa att dina knogar blir vitare. Det kommer inte att hjälpa att du försöker lite till, några rapp till med piskan, så ska jag väl nog fixa det här. Det hjälper inte, därför att det funkar inte på det sättet. Utan det är alltid när vi ser på Gud så är det wow. Och alltid när vi ser på oss så är det ouch. Det är så det fungerar. Men jag har goda nyheter. Jag har två ord till. Så vi ska hinna på här nu på 15 minuter. Två ord till. Vi hade wow. Och så hade det andra. Okej. Okay. Nu måste jag. Det jag menar det här som menar det första och det här andra. Så börjar vi.
Wow.
En gång till.
Wow.
Nej. Wow. Exakt. Det är de två orden vi har talat om hittills. Gud och du. Det är så svårt att minnas, eller hur? Det är lite som söndagsskolklass här nu. Det är ungefär vår kapacitet som vi har. Lyssna nu. Den naturliga reaktionen efter att ha sett Gud, wow, och efter att ha insett i dig själv, ouch, så finns det en naturlig reaktion på det om du är ärlig. Och det är vårt tredje ord, nämligen hjälp. Den naturliga reaktionen för dig när du inser att du inte räcker till, det är att du begär hjälp. Det är svårt för oss som kommer från Österbotten, därför att bra kar reder sig själv, eller hur? Ensam är stark och vi ska visa att vi är nog så här till sista blodsdroppen. Men ju fortare du inser att det går inte, ju fortare du inser att du klarar inte av det i egen kraft, ju fortare kommer du till det förlösande. Hjälp mig, Gud. Jag klarar inte av det här själv. Därför att jag valde med flit att läsa bara halva stycken i både Romarbrevet 3 och Romarbrevet 6. För Romarbrevet 3 säger så här, den 23 versen och 24 versen. Alla har syndat och saknat härligheten från Gud, så läste vi. Men så står det, och står rättfärdiga utan att ha förtjänat det av hans nåd, därför att Kristus Jesus har friköpt dem. Goda nyheter med hjälpen, som kallas också evangelium, det är att Kristus har friköpt dig. Goda nyheterna i evangeliet, det är att Gud har gjort det inte du kunde göra och inte kan göra. Han har friköpt dig utan att du har förtjänat det, utan att du har varit bäst i klassen. Hallå? Utan att du har varit bästa eleven som har markerat på varje fråga. Utan att ha förtjänat det. På grund av hans nåd. Det finns bara ett sätt att ta dig in i Guds rike. Det finns bara ett sätt att få tillbaka gemenskapen med han som är wow. Och det är på grund av hans nåd. Därför blir nåd och förtjänst, det är varandras motsatser. För är det på grund av förtjänst så är det inte nåd, säger Paulus. Och är det på grund av nåd så är det inte förtjänst. Det där förstår du också, va? Det är bara två saker att hålla reda på. Så där hänger du med. Så det är på grund av nåd som du är frälst. Det är på grund av nåd som du blev frälst. Men det är också på grund av nåd som du är frälst. Ju längre du vandrar med Gud, så ju mer oberoende av nåden kommer du inte att bli. Utan ju mer du vandrar med Gud, ju mer du förstår av honom och dig själv, ju mer beroende av honom kommer du att bli. Därför talar vi inte ett budskap för de starka och de som klarar sig själv, utan vi talar ett budskap för de bristfälliga. Hallå? I den kategorin vet du där du platsar. Det är ett sånt budskap vi talar om, och det är det som gör oss fria. Paulus säger då i Romarbrevet 6, det var det vi hoppade över, vi tittar på det nu. Han säger så här, Romarbrevet 6: för syndens lön är döden. Det är helt klart, vi sletar inte över det heller. Att synden kommer att leda dig bort ifrån Gud. Det outset som vill göra sig gällande på din insida, det kommer att leda dig bort ifrån Gud om det får bestämma. Förstår du? Det kommer att leda dig bort till sist, bort från gemenskapen med Gud och till sist till en evig död. Det är Bibeln väldigt klar av. Syndens lön, alltså det då jag förtjänar, är döden. Men Guds gåva, hallå? Gud har gett dig en gåva. Är evigt liv i Kristus Jesus vår Herre. Alltså tar du emot gåvan, inte på grund av förtjänst, inte på grund av att du förtjänar det, utan på grund av Guds nåd, så får du ta emot gåvan Jesus Kristus. Och hela Romarbrevet 8 handlar om en enda sak: i Kristus så finns det ingen fördömelse, så blir det ingen fällande dom, så behöver inte jag gå under en ständig fördömelse för att inte jag räcker till. Gud vet att du inte... Nej, nu håller jag på att bli exalterad här. Jag måste ta det lugnt. Gud vet att du inte räcker till, och han är fin med det. Förstår det? Han är fin med det. Vad säger man på svenska? Han tycker inte att det är okej, men han är okej med det. Exakt. Han är okej med det. Han har insett det redan. Men han har gett dig en gåva av evigt liv i Jesus Kristus. Därför säger Paulus: hur blir det då med våran berömmelse? Va? Vi tycker om berömmelse, eller hur? Se en så där from ut. Va? Nu var det bra gjort. Va? Vi tycker om berömmelse. Säger Paulus när det gäller frälsningen: hur blir det då med våran berömmelse? Den är utesluten. Det finns ingen berömmelse därför att du inte förtjänat det. Eller hur? Skulle du ha förtjänat det kanske vi ska säga bra gjort. Men eftersom du inte har förtjänat det så blir det inget bra gjort. Men du får ändå ta emot gåvan. Eller hur? Från wow, ouch. Och när du kommer och ber Gud om hjälp, så kommer han att hjälpa dig. Han kommer att finnas där för dig. Hela den här scenariot, eller den här ordleken som vi arbetar med, hittar du faktiskt i Apostlagärningarna, det andra kapitlet och den 37-38 versen. Det här är Paulus, Petrus predikar på pingstdagen och berättar om Jesus Kristus och hans frälsningsplan. Så här har du både wow, ouch och help. När folket hörde detta, vad hörde de? Om Gud. Wow. Han är sitt despicable me. Wow. Det var för de som var barnsliga nog för att ha sett den filmen. Men i alla fall, när de hörde detta om hur stor Gud var, wow, så står det: så högg det tag i hjärtat på dem. Ouch. Eller hur? Aj, aj, aj. Tänk att Gud har verkat genom, nu talar han ju till judiska folket. Gud har verkat genom alla de här profeterna. Gud har gjort allt det här. Och vad har vi gjort? Vi pekar fast han. Va? Det var det de insåg, eller hur? törnekrona på huvudet, sönder slagen rygg, och så spikar man fast honom på ett kors. Det är klart det blir lite ouch. Eller hur? Du är ungefär lika skyldig som dem. Om du funderar på skuldbördan här nu. Gentemot de djurerna som lever på den tiden. Vi är precis lika skyldiga. Eller hur? Det högg till i hjärtat på dem. Och så frågar de Petrus och de andra apostlarna. Bröder, vad ska vi göra? Hjälp oss. Eller hur? Och det här är den bästa utgångsläget du kan finna dig i. Det är inte så skönt att begära hjälp. Eller hur? Visst inte? Vi tycker inte riktigt om att begära hjälp. Vi vill nu inte störa någon. Så här, jag ligger nu här i den isvaken. Det blir nog jättetungt att simma. Så här. Men kan jag, där går nu någon med. Ja, stör han. Alltså, vi tycker inte om att begära hjälp. Eller hur? Men som troende är det den bästa utgångsläget du kan vara. Det mest fantastiska utgångsläget. För när du begär hjälp, då begär du av honom som har alla resurser och som bara väntar på att du ska bli ödmjuk nog. Det säger Gud, det här klarar jag inte av själv. Det här orkar jag inte med. Hjälp mig. Hjälp mig Gud. Herre, ta bort den här synden. Ta bort den här svagheten. Ta bort det här hemska temperamentet som jag har. Ta bort det från mig Gud. Hjälp mig Gud. Det bästa jag kan göra, det som jag har mera behov än tidigare att göra, det är att jag kryper själv till korset och säger Jesus, hjälp mig. Jag behöver hjälp för att klara mig. Att leva där, det är att leva lycklig. Att leva beroende av honom som har all makt i himlen och på jorden, det är det bästa utgångsläge vi kan leva. Därför att då har det skett någonting i vårt liv. När vi har sagt hjälp. Jag kan nästan bli anförd här. Ja. När vi har sagt hjälp. Så har vi vänt om. Det är det som händer. För att du ska begära hjälp. Så behöver du vända om. Från din egen stolthet. Och från din egen här. Kan själv. Vet själv bäst. Och så vidare. Det som tog dig bort från honom. In the first place. Vad heter det? Från början. Eller hur? Det som tog dig bort från honom från början. Det har du nu vänt om från. Och insett att du behöver hjälp. Det går inte att bli frälst. Det går inte att inte, heter det. Och inte Vasaslang. Det går inte, säger man. Att bli frälst. Utan att be om hjälp. Därför att så länge du klarar dig själv. Så länge du är din egen herre. Också när du är frälst, hallå. Det är samma sak då. Också när du har tagit emot Jesus så kan du leva ett helt liv och klara dig själv. Duktig Petter. Va? Du kan leva ett helt liv och bara anstränga dig och hela tiden gå med ett dåligt samvete. Åh, jag räcker inte till. Åh, det funkar inte här att vara frälst. Det är klart att det inte funkar. När du gör det i egen kraft. Men när du omvänder dig och säger Gud, hjälp mig. Då händer någonting för dig som har hänt med miljoner människor runt över den här världen dagligen. Nämligen att Gud hjälper dig. Att Gud är på din sida och att han finns där för dig. För det är det han säger. Det är det Petrus svarar i Apostlagärningarna 2. Om vi går tillbaka dit. Apostlagärningarna 2 och 38 där. Bröder, vad ska vi göra? Petrus säger direkt. Omvänd er. Och steg nummer 2. Låt er alla döpas i Jesu Kristi namn. Så att era synder blir förlåtna. Det är det här vi tror på. Det är det här vi predikar. Omvänd dig. Och sen ner i plurret. Det är så. Omvänd dig från dig själv. Och så begraver du det gamla. Och så står du upp till nytt liv. Därför är det alltid lika mycket fest. Varenda dopförrättning vi har här i kyrkan. Därför att då inser vi. Då är det någon som har insett. Jag klarar inte mig själv. Nej, var jag nog så stark så jag kan vara döpt? Va? Det där var lite närmast jag läggde. Varifrån kom det där? Va? Nu börjar jag nog samla så många andliga poäng så jag kan bli döpt. Nonsens! Dopet, det är ju en erkänns. Man erkänner att man erkänner att jag inte klarar sig. Gud, jag behöver dig. Jag behöver vända om till dig. Och jag visar det för mig själv, för dig och hela världen, genom att jag låter dö på mig. Begravar den gamla kraken. Adam heter han i Bibeln. Den gamla Adam. Va? Och uppstår till ett nytt liv. Var då? I Kristus. Nu är du döpt då. Du är fortfarande lika beroende av honom. Eller hur? För det var i Kristus du uppstod. Till ett nytt liv i Kristus. Men då får du leva varje dag i ett liv där Jesus Kristus får hjälpa dig att göra det som inte du kan göra. Omvändelsen. Det är fråga om en daglig omvändelse från sitt eget till Gud. Jag behöver göra bättring idag, och det antar jag att du behöver göra. Jag behöver krypa till korset och säga, hjälp mig Herre. Nu har vi sista ordet, och då är det, vi går in på overtime. Det är så att det är en riktigt tight match, då blir det övertid. Och nu blir det lite övertid här. Är ni med eller ska vi sluta här? Va? Nej, vi tar det nästa vecka. Okej, det där var lite publikfrieri nu, ursäkta. Man ska inte hålla på med sånt. Men i alla fall. Wow. Vilken stor Gud. Ouch. Vilken krake. Va? Hjälp. Om någon nu har fallit igen bak. Och någon har sett, någon annan har sett det och kommer att rädda dig därifrån då. Nu vet jag det är svår att fråga det här. Men vad säger då den människan? 10 poäng. Det sista ordet. Thanks. Wow. Ouch. Hjälp. Det måste ta utkastet här så det blir rätt sagt. Den naturliga reaktionen på att Gud har hjälpt dig, det är att det föds en tacksamhet i ditt liv. Gång på gång på gång säger Jesus det här. Den som har fått mycket förlåtet, han älskar också mycket. Eller hur? Den naturliga reaktionen på att vi har, till exempel den naturliga reaktionen, vi kommer att tala mer om det senare, på att vi säger, ja men vi är syndare. Och det är du i dig själv. Du är en syndare. Nu står jag uppe i predikstolen. Du är en syndare. Jag tänkte bara om du trodde att jag var någon make-a-line när du stod där nere. Så att jag måste gå upp hit. Du är en syndare. Det är paulinsk teologi. Studera honom och så får du argumentera. Du är en syndare i dig själv. I dig själv bor ingenting gott. Du vill göra det goda, men kraften till det finns inte. Du är en syndare. Men det betyder, när vi säger att du är en syndare, ja, vi är en syndare, vi kan väl leva som vi vill. Nej, den naturliga reaktionen för varje människa som har fått hjälp och som har fått nåd av Gud är tacksamhet. Det var som jag sa här tidigare på förra gudstjänsten. Om någon har dragit ut dig ur vaken där på vårvintern och isarna börjar bli bräckliga. Så när du har kommit ut dit då, vad gör du då? Så kutar du, ja, undrar om det håller här. Va? Så står du där och stampar. Va? Va? Hur då får man bli? Det är ju det du gör. Oh, det här är hålen, men undrar, här är det nog säkert. Nej, vad gör du? Du tar honom så går du till fast mark på fötterna, eller hur? Det är den naturliga reaktionen. Och det är samma sak när du vet att du är en syndare. När du vet att i dig själv bor ingenting gott. Men det finns någon som på grund av sin stora nåd har frälst dig. Och som på grund av sin stora nåd har hjälpt dig. Så finns det enbart en reaktion. Och det är tack ska du ha. Va? Varje människa som har upplevt nåd av Gud. Varje människa som har insett sin egen ställning. Lever ett liv i tacksamhet. I tacksamhet som du sa. Tacksamhet och generositet. Tänk att du tog dig an den här. Va? Vad kan jag göra? Vad kan jag göra åt dig? Så tittar han ner från in och säger, ja, det är inte mycket. Va? Ja, det är så. Det är ungefär som den lilla barnen som pappa spikar och bygger huset. Kan jag hjälpa dig? Ja, här får man en liten spik där att slå på. Va? Det är ju inte mycket, men vad kan du göra? Vad kan du göra i thanks, i tack? Jo, Ska se vad du kan göra. Här kan jag göra någonting. Va? Du kan vara tacksam. Eller hur? Du kan vila i det. Tänk att han älskar mig. Det är helt sjukt. Men det är ju det. Tänk att han älskar mig. Tänk att han bryr sig så mycket. Så att han sätter sin tid på mig. Jag ska avsluta den här predikan. Så är till och med över tiden snart slut. Och läsa en annan bekännelseskrift, Heidelbergs katechesen, som skrevs i reformationen i England. Som skrevs egentligen för att ge unga människor en liten introduktion i den kristna tron. Det är det som är bakgrunden. Men när jag läser den här idag, så jag är ju inte speciellt ung, tycker en del, men inte en del. När jag läser den här idag, tänker jag bara, wow. Lyssna på det här. Är du beredd? Lyssna. De har frågor och svar också. Vad är min enda tröst? Kanske vi har den här också. På skärmen. Eventuellt. Där. Nej, följande. Det var en till bakåt. Där. Vad är min enda tröst i liv och död? Så kommer svaret. Att jag med kropp och själ och i liv och död inte tillhör mig själv. Utan att jag är min trogne frälsare, Jesu Kristi egendom. För han har med sitt dyrbara blod betalat för mig för alla mina synder och frälst mig från djävulens makt. Han bevarar mig så att förutom min himmelske faders vilja inte ett hårstrå kan falla från mitt huvud. Ja, han bevarar mig på så sätt att allt måste tjäna mitt eviga väl. Genom sin helige ande förvissar han mig om det eviga livet och gör mig villig att med glädje leva för honom. Wow! På 1500-talet, tänk att de kan bara skriva någonting så intelligent. Va? Och det slutar ju med att jag vill leva för honom. Men det börjar ju inte där. Eller hur? Det börjar inte med att du ska leva och tjäna honom. Det börjar med att du inte tillhör dig själv. Utan du tillhör honom. Och det om någonting föder en tacksamhet i ditt liv. När det blir dunkelt, när du inte förstår det eller när du lite glömmer bort det. Då kan du bli hård och dömande. Då kan du se snett på andra. Men när du lever i den här verkligheten om Guds godhet och Guds nåd, då går det bara inte. Du kan inte hjälpa att älska andra därför att du har fått så mycket förlåtet. En sista bild ska du ändå få. Jag kan ju inte säga att jag delar allt vad Augustinus av Hippo skrev på 300-400-talet. Det kan jag inte säga. Men den här meningen delar jag verkligen. Vi ska se om vi hittar den i slutet. Vårt hjärta är oroligt till dess det finner vila i dig. Vårt hjärta är oroligt, söker ständigt nya kickar, nya grejer, nya utmaningar, ständig besvikelse för det höll inte direkt inte till. Vårt hjärta är oroligt tills dess det finner sin vila i dig. Min fråga till dig är: hur är det med ditt hjärta? Är det oroligt? Är det jagande hit och dit? Brottas du med frustration? Det ska behöva hända någonting, det ska behöva hända någonting. Eller hur är det? Bara hos dig har min själ sin ro. Bara hos dig, min Gud, står det i Psaltaren. Och med det där på skärmen tycker jag att vi reser på oss. Och duktiga ni har varit och härda ut en lite längre predikan idag. Vi kommer att bena ut det här i mer detalj senare, men kom ihåg. Wow. Ouch. Yeah, help. Och thanks. Lev ditt liv så. Lev din dag så. Hallå? Lev din dag så. Vi talar här i kyrkan om att vi vill att mötena ska vara så. Vi vill att de ska börja wow på Gud. Inte bara, hur mår du? Ja, jag vet inte. Sätter fokus på dig direkt. Utan vi vill att gudstjänsten bara ska sätta fokus på Gud. Sen talar realitet om vem vi är. Sen erbjuder hjälpen Jesus Kristus. Och sen bara tacka honom. Nu ska vi tacka honom. Amen. Tack Jesus. Jesus, vi bara tackar dig. Och Jesus, vi bara prisar dig för att du överbevisar oss genom din helige ande att vi tillhör dig, Herre Jesus. Både i liv och död, Herre, både i medgång och motgång, Herre Jesus, så tillhör vi dig. Herre, vi bara tackar dig för att det inte är vi som bär dig, utan det är du som bär oss, Herre Jesus. Herre Jesus, jag bara tackar dig för varenda en här, Jesus, som kämpar med lagiskhet, som kämpar med att bära tunga bördor i sig själv. Herre, jag bara tackar dig för att vi får bara slappna av i dig, Herre Jesus. Vi får bara sjunka ner ett enda wow, att du är underbar, du är stor och du är god, Herre. Herre Jesus, vi tackar dig. Låt hela den här hösten, Herre. Låt hela den här vintern, Jesus, bli bara en enda lovprisning till din godhet, till din storhet, till din ära. Herre, låt ditt namn bara lysa över den här platsen. Låt det lysa över våra liv, Herre Jesus, i all vår ofullkomlighet. För att du kan till och med bli förhärligad i våran ofullkomlighet, Herre Jesus. Du kan till och med i vår svaghet bli förhärligad, därför att du visar att du står över allting, Herre Jesus. Herre Jesus, jag bara tackar dig. Du sagt, Herre, att i ditt ord att om vi bekänner våra synder så är du trofast och rättfärdig. Att du förlåter oss alla våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Herre Jesus, den som står här just nu och har någonting som den behöver bekänna inför dig. Tack för att den människan ska bara få nåden att bara bekänna dig just nu. Bara lägga fram dig inför dig och bara säga, Herre Jesus, förlåt mig. Förlåt mig, rena mig från all orättfärdighet. Rena mig genom ditt blod, Herre Jesus. Jesus, vi bara tackar dig för att du aldrig pekar fingrar åt någon. Men du står med öppna armar åt varenda en som behagar vända om. Herre Jesus, vi tackar dig för att allt gott kommer från dig. I Jesu namn. Och allt folket sa. Amen. Tack ska ni ha.